så att det blir liksom verklighet utav bibelorden. Och vi märker hur de liksom påverkar vårt liv och hur de för oss in i gemenskap med Herren, så att vi får erfarenheter av att det här är inte någon slags liksom saga, utan det här är frågan om ett liv, en berättelse som är så fascinerande och inspirerande så att man kan tänka så här, det var ju underbart att jag kom in på det här spåret. Tänk att jag liksom fick möta Jesus på det sättet, så jag brydde mig om att följa honom. Inte bara hörde med honom som en liten saga så här, och liksom, och det var någonting så där stämningsfullt någon gång om året, men utan att verkligen möta honom så att han är liksom en vän som vi lever med, som vi talar med varje dag och som vi lägger fram alla våra behov och bekymmer och önskningar till honom, och det är han också som tror att han kan göra någonting av våra liv. Så det är liksom inte så, det är inte bara att vi liksom funkar ihop och blir så behövande så det finns ingen liksom måtta på det. Utan det är också så att när han ser oss så tänker han, den där människan har fantastiska möjligheter inom sig. Jag ska hjälpa den, jag ska leda den, jag ska uppmuntra den, jag ska styrka den, jag ska visa den vilka planer som jag har för just hennes och hans liv. Och på det här sättet så blir vi frimodiga och vågar liksom stå till hans förfogande och tror inte bara att det här kommer bli pinsamt, det blir en pannkaka av allt. En del av oss har ju tränat på liksom att på något sätt vara beredd på att det inte ska gå bra. Men om man kommer till Herren så ska man inte sluta upp och hålla på och träna på sådana saker, utan man ska vända sig till Herren med förväntan av att han är underens Gud och han kan göra någonting bra, härligt och uppmuntrande utav våra liv och av vår gemenskap tillsammans. Det här är, jag ska ta och läsa ett ord här från andra kapitlet i Apostlagärningarna, och det är vilket väldigt känt ord för bibelläsare och folk som går i gudstjänsten. Det talar om liksom hur det är med de troendes gemenskap, alltså hur det är livet för oss som tror på Gud och som har levt tillsammans i många år så här. Hur ser det ut och vad är det som präglar det? Och jag skulle säga att Herren vill ju gärna att vi ska komma samman och låta oss känna av vad han vill med vårt liv, och han känner av vilken gåva han har gett oss när han fört oss samman i en församling. Och man behöver vara med i en församling, och det är så fort man tagit emot Jesus så behöver man få liksom ett hem. Och här varje församling är liksom har lite särart så här och är på sitt sätt, och så blir det så att vi har ett hem tillsammans som vi förvaltar. Och nu ska jag läsa där från vers 42 i andra kapitlet i Apostlagärningarna. Ja, men om man är ny så vill man veta hur kommer hitta man det. Ja, det är ju Nya testamentet i den liksom den så att säga den mindre halvan utav Bibeln, och sedan är det efter, så börjar det med några stycken evangelier, och sen så kommer Apostlagärningarna. Fyra evangelier som berättar vad förbi dem, och så tar man det här med Apostlagärningarna. Då är kapitel 2 där. Nå, 42, där står det så här, det är troendes gemenskap ska det handla om nu då. Och så står det om de som hade blivit, så att säga, beklädda med kraft ifrån höjden. De som har mött Herren och hans ande hade kommit över dem. Och de hade blivit så oerhört lösta och utrustade och välsignade av att få ett liv tillsammans med Herren. Det är det som händer när vi blir frälsta, att vi får ett liv tillsammans med Herren. Vi är inte längre ensamma, och kan jag säga aldrig ensamma är vi. Så att det är så att han har flyttat in i vårt hjärta. Jag och vi har haft tillsammans med alla människor en erfarenhet av att han inte har varit i hjärtat. Och så kommer han in i hjärtat, och då börjar ett helt nytt liv börja utveckla sig. Och vi kommer att se olika på det oss själva, och vi kommer att se olika på varandra, och vi kommer att se olika på vem Gud är. Så han är inte liksom en felfinnare som sitter uppe på ett moln i himlen och väntar bara på att han ska komma på dig med några misslyckanden. Utan han är den som älskar dig redan innan du har gjort någon förbättring. Han älskar dig för att du ska kunna göra förbättring och för att du ska kunna ta vara på gemenskapen med honom. Här står det nu i 42 versen, alla de här kristna som hade kommit nya, alldeles nya och färska och så. De kom in i gemenskap med varandra. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, de första lärjungarnas undervisning alltså. Och de var också vakade över gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och brödsbrytelsen, ja, det kan syfta på liksom den andliga måltiden som vi har ibland, som vi kallar för nattvard. Men det kan också vara så att man helt enkelt åt det tillsammans. Alltså det fanns, man inbjöd varandra att komma och äta hos den ena och den andra. Och det blev liksom en slags gemenskap som byggdes upp genom det. Och det här är viktigt för oss som kristna, att vi får bygga upp också en troende gemenskap. Det vill säga, vi får vänner som också delar vår tro. Och då nya vänner som behöver dela vår tro. Så vi inbjuder. Och då blir det liksom helt annorlunda så här. Från det att man så att säga haft sina intäkter och sina inkomster och allt det här. Och för att bara täcka de egna behoven. Så plötsligt så behöver man kunna sträcka sig ut och inbjuda folk. Och bjuda på mat och bjuda på fika och träffa så här. Och det blir plötsligt mycket mer som man tycker att man egentligen behöver för att kunna klara av det här livet. Jag såg på morgonen en man som satt och talade om hur vi skulle kunna få pengarna att räcka nu när det var så mycket påfrestningar i ekonomin. Och han talade om att möjligt som man skulle spara. Och då kan vi säga att vi som är kristna, vi har fått en annan typ av utmaning. Hur ska det kunna räcka utan att vi ber Gud som bor i oss med alla resurser som hjälper oss att knyta kontakter med varandra så att vi tillsammans, alla vi som tror, kommer bli en enda kropp. Och det finns ingenting mer naturligt än att vi då också kommer samman. Och det här är sånt där som man börjar upptäcka efterhand. Och en del känner det påfrestande, för man tänker så här, ja men det blir mycket kostsamt om vi ska hålla på bjuda hem folk och göra så här. Ja men vi behöver inte liksom göra någon sån här stor fest eller så här, utan det festen är att du får vara tillsammans med syskonen och att du får nya vänner och ni kan tala om det som är det viktigaste i livet, som alltså hur det är att följa Herren och vad han gör och vad han vill och så. Vi får liksom en upptäckt alltså av den kärlek som Gud har till oss människor. Och vi behöver dela den med varandra och inte bara sitta och dela bekymmer. Om du nu har bekymmer så kommer Herren kunna hjälpa dig med bekymmer också. Det har han talat om i massor, liksom att han kan det här och han gör det. Så du får lära dig att be till honom och tro på att han ska hjälpa dig. Det liksom ingår i hans plan. Den här sen stod det att de höll troget fast vid apostlarnas lära och sedan deras gemenskap med varandra och vid brödsbrytelsen och bönerna som man samlade, som man bad tillsammans. Och det här gjorde liksom också att man både fick höra mer vad Gud gjorde. Så när man träffades, så förra gången man träffades bad man för de här sakerna, och nu träffas man igen och då får man bara höra så här, ja, Gud gjorde det där, han svarade på det här och så där. Och så efter tre så är du med själv och talar om vad Gud har gjort in i ditt liv när du då tillsammans med syskonen bad om tingen. Det här är ett annat liv kan vi säga. Och de troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Nu börjar det liksom verkligen bränna här. För nu plötsligt så ska vi ha gemenskap också med varandra. Så att vi har egendomsgemenskap också. Och det är inget tvång. Det är en möjlighet. Och det är olika situationer i livet, olika tider i livet. Säkert som också det här kan verka vara en lösning och en hjälp. Så de sålde sina egendomar och allt vad de ägde och så delade de ut till alla efter vad var en behövde. Det var behovsstyrt. Så det var en del behövde hjälp på och hade ingenting. Och då var det andra som hade liksom mycket mer och ett överflöd. Och så kunde de upptäcka att jag kan välsigna och visa min kärlek till syskonen genom också att jag delar med mig på olika sätt. Och det här gör ju vi i församlingarna överallt över hela världen som kristna. Vi tar upp liksom kollekter eller offer av olika slag. Och det är för att bara vi ska kunna liksom jämna ut saker och ting och att vi ska kunna tillsammans bära olika typer av bördor som inte en enskild individ kan lösa. Utan vi gör det ihop. Och så här såg ni att de troende hade varit tillsammans och de hade allting gemensamt. Det vill säga de liksom kom att räkna. Det var inte så att man har gått och redovisat utan de kom att räkna det här som en gemensam tillgång. Och de sålde saker som de hade som kunde rendera pengar och som kan möta behoven på olika sätt då. Och var och en gjorde det här då, och de gjorde det efter det var och en behövde, och de gjorde det efter sitt egen maning i hjärtat. Och så står det i 46 så här. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmet. Och så bröt de bröd och så höll de måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och de prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran av dem som blev frälsta. Här satt igång någonting underbart. Alltså. Inte liksom någonting att de blev annorlunda och alla stötte ut dem. Utan de blev förvandlade. Och man blev så glad över hur de hade börjat utveckla sig. Och att de var så goda och omtänksamma. Och brydde sig om liksom varandra. För det såg man först i gemenskapen. Blev man liksom lite avundsjuk kanske. Och tänkte att jag skulle vilja också vara del i det. Men det var också så här att man såg liksom att det, överlag att man brydde sig om människor. Han gjorde saker som Jesus gjorde. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var djävulens våld. Han som bröt mörkrets och makter och deras inflytande med sjukdomar och lidande och nöd och brist och allt det här. Det kunde han. Och det gav han också till lärjungarna att de skulle fortsätta att göra. Och så är vi det här idag nu då, lärjungar. De flesta är så församlade. Vi har lärt känna Herren, tagit emot honom en del på väg för att nu ta reda på vem han är och vill kanske ta emot honom och följa honom. Och det här lär man sig successivt. Det är ett nytt liv som ska hålla på och nå fram till var och en. Vi ska kunna bli präglade av det här nya livet så att det blir till en välsignelse. Och vi till och med låter de kristna genom oss och våra exempel också få ett gott rykte. Som kristen får man vara med om båda delarna kan man säga. Eller massa olika varianter. Ibland får man dåligt rykte därför att folk tycker att det är jobbigt. De vill inte höra några inbjudanden om någon frälsning eller förändring i livet. Eller att man ska leva på ett annat sätt och få en annan typ av värderingar. Vem vet hur det ska sluta? Liksom. Tänk om det är någon som utnyttjar den. Och tänk om det är någon som gör det och det. Och så har man massor med farhågor på de här områdena. Men sen efter ett tag när man börjar träffa den ena kristen efter den andra som verkar märka. Så börjar man tänka att tänk om jag kunde få uppleva det där som de har upplevt. Och svaret är, det får du. Det är helt gratis. Det är det bästa som man har råkat ut för i livet faktiskt. Att få lära känna Jesus. Och han förvandlar ens liv så man börjar kunna förstå att man har förtroende att kunna göra saker som han gjorde också. Och leva på det sättet som han levde. Och det där växer man in i så småningom. Man lockas in i det. Alltså man blir helt enkelt sugen på det kan man säga. Och tänk, liksom man, ibland så när man, folk kommer in till tro så här så vill de gärna se. Liksom bara, hur gör man nu när man gör under och tecken? Lugn. Det klarar så småningom. Alltså. Ja, visst, men man tänker så här, det verkar vara så väldigt kraftigt. Liksom. Har jag själv blivit berörd av det då kan jag nog ge det vidare också. Och det kan du. Tillsammans med Jesus kan du göra det som är hans vilja i den här världen. Och det tar lite tid att lära sig vissa saker och andra saker går i ett nafs. Så att säga. Det är bara hur fort som helst, man fattar inte liksom hur det blev så här annorlunda bara på så kort tid. En del saker kanske man går och längtar efter och tänker att det skulle man vilja ha, det skulle man vilja göra och det skulle man kunna få kraft till och så här. Och så visade det sig att liksom, det var bara din egen privata önskan. Du skulle ha haft frågat någon om någonting annat. Vad var då? Du ska ju fråga om vad Herren vill ha det till. Och det är liksom det som vi ska klara. Och det har vi alla liksom en slags brottningskamp så här ibland. Om vi ska kunna komma på det. Vad vill Herren med mitt liv? Vad vill han? Hur vill han att jag ska leva? Hur vill han att jag ska göra? Hur har han tänkt liksom att jag ska se på människor runt omkring mig? Hur har han tänkt att jag ska kunna förvalta de pund och de gåvor så här som jag har i mitt liv i det naturliga? Och så går vi undra. Och så går vi undra så här. Och till slut så börjar vi ge Herren förslag. Gör så här i mitt liv, gör det här, ge mig det där och ge mig det där. Och det är klart att Herren är intresserad av att välsigna oss. Men när det gäller vår kallelse och mening med våra liv så är det han som är källan till den uppenbarelsen. Så vi behöver alltså komma nära honom för att veta vad vill han ha mig till. Och för många så är det ju liksom en väldig överraskning när det visar sig vad han vill ha en till. Jag skulle önska liksom att jag hade vetat det tidigare, vad han ville ha mig till. Men jag tänkte bara på vad jag inte ville ha. Och vad jag inte ville bli och vad jag inte ville göra, tänkte jag på. Jag måste se till att Herren är informerad. Så jag berättade det för honom och sa. Och det här var ju liksom ett sätt att jag tänkte, det där kan jag inte och det där kan jag inte, det orkar inte och det går inte och så. Så det var som att jag började tänka bara på ett liv hur jag skulle vara liksom när jag var utan Herren eller bara jag ensam någonting och skulle göra något. Och jag tänkte inte på hur blir det när han bestämmer och hur, när han leder och när han hjälper och när han är där med sin väldiga kraft. Vad kan jag då dra sig in i för någonting underbart och härligt som han har på sin lista så att säga, över möjligheter och uppgifter som ligger framför just mig och framför just dig i livet. Så att efterhand så blev det så att när de var tillsammans i templet varje dag. Och templet liksom då var ju Salomos pelargångar och så här, i Jerusalem runt omkring det judiska byggnaden, templet där. Men de var liksom runt omkring där man träffades och umgicks och där var också de och predikade. Och så åt de tillsammans och de var liksom jublande glada. Och de här människorna blev så kända så småningom att folk började tänka, har du sett någon på sistone? Vet du var de är någonstans? Och så började man undra var de var. Och sen så visste man då, fick man höra så småningom, ja, den bor där borta och en bor här och så här. Och så satte de igång och liksom och se när de gjorde sina promenader eller sina ärenden eller någonting. Och då var de beredda med dem som var sjuka hemma hos dem. Så då skulle de bära ut dem så att de kunde be för dem så att de skulle bli friska. Det började sprida sig allmänt i omgivningen att människor kunde bli helade, upprättade, befriade och förvandlade och räddade ur massa olika snåla och pressade situationer. Och Herren hade tänkt på dem. Och det stod till och med att liksom, när Petrus var ute och gick så räckte det liksom att bara hans skugga föll över den sjuke som var utlagd på gatan där och han gick förbi så kom skuggan över honom och så blev han helad. Jesus han gjorde ju också många, han helade med bara sitt blotta ord och han rörde vid dem och talade om vad han önskade, bli hel. Och det var så att människor kom in i en värld och kom i kontakt med en annan värld. Det var den här gudsrikets värld. Det är det här riket som fortfarande finns här bland oss. Överallt i kristna församlingar så är Guds rike som håller på och försöker ta form och visa vad det innehåller och vad det är för någonting. Så att människor ska, som ännu inte är liksom i troende ska kunna se att det här fanns ju någonting. Vi trodde ju bara att de var lite liksom ovanliga och udda. Sådär. Men det visade sig att det fanns någonting som var på riktigt. Någonting som människor behövde för att de skulle kunna få ordning på sina liv. Och den härlighet som Herren ville ge dem smak på här. Alltså, de prisade Gud, människorna de var om, och för de här kristna, och som var omtyckta av folket. Och så står det att Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Ibland står det de som lät sig frälsas. Och ni vet att det är ibland bra att formulera det så också. För att om man gör det och så förstår man att det är ingen tvångsfrälsning, utan det är en frälsning som man blir erbjuden, som redan är vunnen. Och så kan vem som helst som vill säga ja tack till Jesus och ta emot den här frälsningen. Det är sådana där saker som är så häpnadsväckande. Att det kan vara en sak som är ryktet, att det bara för att tvinga på en någonting. Och det andra som är sanningen, nämligen att det är helt frivilligt. Det är helt oförtjänt dessutom. Man behöver inte vara något litet praktexemplar för att man ska få bli kristen. Det där med att göra en till praktexemplar, det kan bara Herren göra. Och det är gratis det också. Han är den som säger det. Säg, går du med på det? Vill du vara med om det? Vill du få hans hjälp i det här livet? Ja, då kommer han att kunna göra det för dig som du behöver för att bli precis det som själva planen är med ditt liv. Ett härligt, rikt och mycket betydelsefullt liv. Alltså. Och när vi håller på så här nu då och bildar församlingar. Och det är den här med jag, då så får jag liksom på mig den här tanken liksom att tänka så här, nu går jag här och predikar i den här lokalen för människor, många frälsta, och det känns så underbart och fantastiskt och egendomligt. Därför, ni förstår, det fanns en punkt som man kallar för startpunkten. Kyrkan fanns inte. Lokalerna fanns inte. Stolarna fanns inte. Här inne forsade de ägg uppifrån där. Och packade ägg här nere. Och hade, det enda målet de hade när det gällde den här lokalen var att det skulle bli tillräckligt kallt. Så att inte äggen satt igång och liksom på för sig att de skulle kläckas. Utan de skulle ju hålla igen tills de blev ätna. Och det var liksom lite ruggig tanke, men jag kommer ihåg det stod då folk här med de som stod vid apparaterna här och vid de här packmaskinerna. De stod påbyltade liksom bara för att det var så kyligt här inne. Det var som att jobba i ett kylskåp och så. Men ni förstår att det här, ingenting av det här fanns, och vid andra ställen som har varit fanns inte tillgängliga för oss inte. Vi hade, först var vi bara liksom något enstaka hem då, för vi var några stycken som samlades i bön, och sen så började det växa och så växade det så småningom, och så blev det fler och fler som kopplade till där. Men ni förstår att det plötsligt skulle vara liksom en har gått en viss tid och så ser det ut så här. Det är ju någonting som skakar när man tänker på det. Nu är jag nästan ensam att tänka på det. Men en och annan som var med på den första pionjärtiden. Och för de kan också tänka på det, va? Ja, just det. Så där var det. Och det gick bara då också. Alltså att träffas i hemmen och så. Men sen är det ju så att vi... De skulle nå hela världen med evangelium. De skulle berätta för alla om Jesus. Och de skulle få och kunna samla dem. Och då gjorde man det. Då blev det många små församlingar. Men också började man samlas upp i templet då. Tillsammans. Från de olika bönegrupperna och församlingarna. Upp gemensamt. Där apostlarna undervisade. Och det där blev ju, och sen växer det ännu mer, och till slut så börjar man tycka att nu måste det bli någonting. Nu måste vi få tag i en egen lokal. Men man fick inte lov att hyra någon, man fick inte lov att köpa någon och sådana där saker. Sånt där som man aldrig har tänkt på. Man fick inte lov, varför då? Därför att man ville inte ha den här sekten, att den skulle komma och sprida sig. Så att... Även om det fanns folk som skulle vilja sälja sina lokaler eller sina hus, så fick de inte sälja till de kristna. Så det blev så att säga utemöten. Nu var det här i sydligare länder, och därför så kunde man klara det här med utemöten betydligt bättre. Men ändå. Och man ville då inte att någon skulle störa gudstjänsterna, så man ville helst inte veta, ville inte tala om var de var för någonstans. Så där kan man känna att det hade jag också tyckt att det hade varit skönt i början när vi fick vår första lokal i en bilfirma. Och då hade jag tyckt att det hade varit skönt om ingen hade vetat om, mer än de troende redan, att vi var där. För den bilfirman var på bottenvåningen och vi hade ju möten där inne och det var sådana stora fönster för man skulle tänkt att man skulle se bilarna bra, va. Och då kom det folk i bilar. Men de kom inte för att liksom delta i mötet, utan de kom för att, liksom att sätta skräck i de som hade mötet. Så de körde upp mot fönstren så här och satte på helljuset. Och tutade så mycket möjligt. Eller så gick de och slog så här på fönstren. Så det dånade. Liksom. Folk blev nervösa. Liksom. Och tyckte, helt vad läskigt, vad otäckt det här var. Ja, så där har det alltid varit inledningsvis. Så att när man då har läst lite grann av kyrkohistoria, då vet man att det ingår sådana där upplevelser och sådana där tider då man inte kan se någonting gott i det. Och sedan så kommer det andra tider då man börjar se något så mycket gott i det så nästan folk inte rusar och vill bara vara med i det. Vi kallar det för väckelsetider. Vi är på väg liksom in i en sån här väckelsetid. Och vi behöver tro på att Gud vill och älska och visa kärlek till alla människor och föra in dem i sin gemenskap. Och som ni ser så har vi lite plats här. Och vi har inte kommit över liksom, pandemintiden riktigt heller. Så vi brukar vara ungefär, inte ens hälften eller kanske en tredjedel av de som tillhör församlingen tar sig in den här vägen. Men sen sitter då många på nätet istället. Så det är egentligen så att det sitter fler folk totalt än vad vi kunde nå förut. Men vi älskar ju att kunna se folk också. Och lära känna dem. Och se hur de ska lära känna de andra syskonen. Så vi säger så fort ni kan, så fort ni kan, så kom hit på gudstjänsterna. Det är en viss skillnad att vara med på gudstjänsten rent fysiskt. Men Herren är barmhärtig och nådig, så han välsignar och gör goda ting också för er alla som sitter där. När ni sätter tro till de löften och de gärningar och de böner som vi ber tillsammans också. Så att det är meningen att vi ska kunna liksom känna att snart är tiden över då vi måste sitta på distans och utan vi kan komma nära. Men för en del så är det så att det här är en välsignelse att vara på distans. Och det är naturligtvis om man inte har någon annan så att säga, för sig än just det här att man kan sitta på nätet. Men det är den enda vägen. Det är så, och då är det naturligtvis en otrolig välsignelse att det finns. Så vi är glada över det. Men vi tänker också att det kommer en dag då vi ska se varandra öga mot öga. Och liksom att kunna glädjas över att vi tillhör samma församling. För man kan ju vara församlingsmedlem på distans också. Så det här är härligt att få liksom säga till er allesammans. Bara så ni är sådana som jag har sett någon gång. Eller sådana som jag ser först nu. Eller sådana som jag har sett liksom år efter år. Så är glädjen stor att vi får samlas. Det är en förmån att få det. Därför då kan vi tillsammans göra saker och ting som vi absolut inte skulle kunna genomföra om vi bara var liksom själva eller isolerade någonstans. Eller hade fått bara lite information på en lapp eller så. Och jag skulle ha få problem också eftersom jag inte har någon predikan och att dela med mig av förrän jag har hållit den. Så att min predikan kommer så att säga först och sen så småningom får jag lyssna på den då och eventuellt skriva ner den om jag ska liksom ge ut den någon gång för någon skulle behöva höra den en gång till eller höra den överhuvudtaget. Så att det här är liksom, Herren kan arbeta på alla möjliga olika sätt. När jag startade som predikant och så, då skrev jag ner allting och jag försökte få det att bli omfattande. Och för att det skulle kunna räcka liksom en stund när man predikade i kyrkan då. Och jag kämpade med det där under en hel vecka. Jag bad och jag läste och jag bad och jag läste och jag bad och jag läste. Och jag fick liksom knappt tag i något och till slut så pressade jag fram någonting litet så. Och sen så läste jag upp den väldigt sakta den här predikan och då räckte den nästan 5 minuter. Och så var han helt obegåvad, tänker du så här. Ja, på det där sättet kunde inte jag predika. Men på det sättet där man har en allmän förberedelse, det vill säga man läser Bibeln, när man ber och är tillsammans med Herren och ser hans gärningar och möter människor som har mött honom, så blir det en glädje liksom, och en kraft och en möjlighet. Alltså, då kan man ta det liksom på uppstuds med det så här. Man är full av saker som man vill säga om honom som är så underbar som Jesus. Det finns ju ingenting bättre än att lära känna Jesus. Det borde alla få. Och Gud vill tala om för alla människor att han älskar dem. Vi är så vana vid ett liv där man ska liksom förtjäna kärlek och vänskap och allt möjligt så här. Så det ska bli, man förtjänar det och man ligger i och man blir omtyckt och man får kämpa för det och man håller på. Men när det gäller Gud så behöver du inte kämpa för ett enda dugg, utan han älskar redan innan du ens har kommit på att du vill ha kontakt med honom. Så älskar han dig. Så jag kan säga till dig utan att jag vet vem du är och så, att Gud älskar dig av hela sitt hjärta. Han vill ingenting hellre än att du och han ska komma nära varandra och han ska kunna fylla ditt liv med mening och hopp och kraft som bara han kan ge. Det är den Herre som är. Jesus är liksom den som är vår Herre och vår Gud. Det är han som vi tillber och det är honom som vi följer. Han är enastående och underbar. Och tack vare honom så har du och jag en framtid och ett hopp. Vi har en evighet som tillhör oss. Alla vi som har tagit emot Jesus och alla ni som inte har tagit emot Jesus ännu, också för er har han redan vunnit en evighet. Nu väntar han bara på att ni ska säga ja tack till den evigheten som han har vunnit när han dog och uppstod på påskdagen. Den evigheten, den får ni tag i samma väg som alla andra, nämligen att ni säger Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig och sätter tro till att vad han har gjort för dig. Så är den här evigheten också din. Evigheten som sådan här på jorden när man lever utan att vara rädd för döden. Men också det att efter liksom jordelivets slut så har man kommit in i evigheten där man slipper leva i det som går under och istället leva i det som aldrig liksom tar slut. Den evigheten som är i den saliga livet som vi får del av i himlen. Det är vi alltså bara, det budskapet ska vi sprida till alla människor. För det har man inte lov att ha ensam och behålla för sig själv. Springa någonstans och gömma sig och bara gotta sig över att man har mött honom som kan ge evigt liv. Varenda en har det tillgängligt för sig. Så vi måste säga, sluta nu och tro att det inte är någonting för dig. Utan tänk så här, jag tar emot det. Om det enda som jag är säker på, det säger folk ibland. Nu, vi vet, man kan bara vara säker på en sak. Man kommer dö. Vad kul. Intressant. Så, är det bara det enda som du är riktigt säker på att du ska dö? Så Herren har en annan åsikt om det här. Han säger att om du har gett ditt liv till honom så kommer du att leva och inte dö. Han säger att du ska aldrig dö, säger han då. Och vi trodde att det väl inte är möjligt. Alla måste väl dö. Håll inte på och hitta på någonting. Det är inte jag som hittar på det. Det är Jesus som har vunnit det genom sin död och uppståndelse i ditt och mitt ställe. Så att vi har liv att se fram emot. Mycket starkare, härligare, underbarare liv än det livet som vi har nu. När vi ändå är liksom inne i det här steget. Att vara på jorden och upprätta Guds rike på jorden tillsammans med vår Herre. Men sen ska vi in i den himmelska världen där det är mörkret och synden och sjukdomens lidande och döden inte har något utrymme. Det är planen. Det är den som är fullbordad redan. Så nu är det bara du och jag som ska anmäla oss för att ta emot gåvan. För det är vad det är. Och vi har alltså en kunskap om en sån här verklighet som vi ska berätta för andra människor. För att de ska bli brinnande och ivriga. För att de ska kunna andas ut och liksom lösa sig från all den oro, fruktan och begränsning som möter dem i den här världen. Det möter oss alla. Men när vi har mött Jesus så biter det inte på oss längre. Det är han som är vår räddning. Frälsaren heter han. Det betyder att han är den som räddar oss från mörkret och det onda i den här världen. Och så säger han, nu är ni medborgare i Guds rike och då har ni medborgarskap att vänta också. Och en himmel som har dörren öppen för dig att du ska kunna komma in. Du hör dit. Ja, men jag har inte gjort så mycket sådär. Jag har inte varit alltså Guds bästa barn. Det gör ingenting. Du hör dit. Han har sänt sin son för att frälsa dig. Och så vill du vara med om den frälsningen så spelar det ingen roll liksom, på något sätt hur lyckad du har varit att ta emot Jesus. Då blir man kolossalt lyckad. Och då är det hans förtjänst. Men det är du som får det. Evigt liv i din arvedel. När du tror. Och Jesus Kristus som Guds son. Men ni förstår att det här är sånt. Om vi nu pratar till många av er här, ni som har varit kristna i många år. Va? Men jag bara säger det att kom ihåg alltså att det här är ju det som vi ska sprida bland folket. Inte liksom något annat utan det här talar om att vi har en Gud som älskar alla människor. Och det kan man se om man tittar efter i Bibeln, men ibland vet jag, så tittar man inte efter så noga för att det är vissa saker, tänker man, ja, men det får vara någon måtta på liksom generositeten. Så det man, liksom, man går förbi det liksom så, utan att alltså, det skulle vara andra människor. Alla som sköter sig, tänker vi. Alla de får komma till himlen. Ja, då kan man säga, då blir det ganska glest där uppe. Om inte helt och hållet, rent tomt. Ja, det är den som gäller. Ja, och det är Jesus det. Och därför så är vi så säkra på liksom att vi kommer in. Därför att det är han som ordnar att vi kommer in. Ingen kan ordna det själv alltså. Men vi kan säga ja tack till det. Och Herren väntar på att han ska slippa. Och han vill inte. Och han kommer inte att tvinga någon in i himlen. Men han vill att vi ska av fri vilja säga ja tack Jesus, jag kommer. Ta mig. Och han kommer. Och han tar dig. Och frälsningen blir din arvedel. För den har han redan ordnat. Den är minst 2000 år gammal. Frälsningen, man ligger där och väntar på dig. Att du ska bli frälst. Han har redan gjort det för dig. Saken är redan klar. Det är ingenting som vi vill. Och hur ska han fixa det nu då? Ja, det behöver inte bli om. Det här står allt så beskrivet. Allt är redan klart. Läs skrifterna för att se. Och ni vet att det här är så härligt va. Alltså, och jag tänker så här, så länge som vi lever här på jorden och har den här begränsningen här, så behöver vi det i de troende. Hur ska jag bevara den hel och stark och fungerande så att min vilja sker här? Och då tänker jag, hur ska det gå till alltså? Jo, alltså jag kommer att utse liksom det som jag kallar för församlingen till min kropp. Och jag själv ska vara huvudet över den här kroppen. Och den här kroppen ska hålla sig samman med varandra. Och den ska vaka över att ni, och stödja varandra och stötta varandra. Och uppmuntra varandra att föra ut det här budskapet. Så att det blir så som Herren hade tänkt. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och då måste vi så att säga, slå samman vissa med kroppen och tänka nu går vi samman. Det är inte liksom någon hobbyverksamhet som vi håller på med. Utan det här är liksom någonting som gäller hela tiden på fullaste allvar. För att världen ska kunna bli frälst. För vissa tider har ju människor som har levat ganska mycket i världen. Liksom och så, och så har de ändå tänkt liksom att Gud finns. Och haft lite små sådana uppfattningar om det. Och kanske hört lite undervisning om det någonstans. Man kanske till och med hörde någonting om det i skolan. Men det var ju nästan inte igenkännbart, om vi säger så, när det gäller budskapet, vad det handlade om. Men ni förstår, här är det så att Herren kommer och personligen upplyser oss genom sin ande och genom sin kropp, där han verkar, vad det är som är kristen tro och hur man får evigt liv till arvedel. Det håller han på och lär ut genom kroppen. Och kroppen håller på att lära sig genom att de kommer samman och delar sanningarna och orden som handlar om det här nya livet. Så vi tror på Jesus, vad det kommer att innebära och vilka som omfattas av det. Och så visar det sig att han har frälst alla i förväg. Och sedan så är det, och när blir det verklighet då? Det är redan verklighet, men du kommer att märka det den dag som du tar emot Jesus och säger: Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Då blir du personligen liksom delaktig av frälsningen som han redan har vunnit för alla människor. Så du kommer inte möta någon som inte är en kandidat för att bli frälst. Kommer man möta bara sådana? Alla människor som du möter här på jorden, de är kandidater för frälsning. Och erbjudandet är gratis. Och det är inget tvångserbjudande, utan man får själv ta ställning till det om man vill det eller ej. Man hoppas bara det att alla som får höra talas om frälsningen får höra om den på ett sådant sätt så att de blir verkligt sugna på att bli delaktiga av det här evighetslivet som Herren har erbjudit genom sin döda uppståndelse. Alldeles gratis. Som vi hörde att hon sa här, av nåd. Av nåd. Nåd betyder gratis. Så att då blir det gratis. Och då vet ju vi allihopa vad gratis betyder, nämligen. Det betyder att man behöver inte betala för det. Man får det utan betalning, utan liksom insats så här. Jag är inte duktig för att jag säger ja tack. Utan det är bara, jag har äntligen kommit på vad det var som erbjuds. Och jag förstår att här gäller det att säga ja tack med en gång. För annars så missar jag det som är själva förutsättningen för livet både här på jorden och sen ut i evigheten. Vi är här tillsammans för att göra någonting. Och nu på sista tiden när vi har från församlingen skickat ut folk liksom till olika länder och för att hjälpa och sprida evangelium och bygga hus där orkanen har gått fram och rivit ner byggnaderna för dem, så de bara går omkring bland bråte. Och de som har nöd och ingenting, inget jobb och inga inkomster, ingenting att äta och allt vad det är. Och där har vi varit ute nu på flera sådana där ställen och sett den här nöden, men också sett vad vi kan göra, vi som är församling, för andra människor. Om vi inte hade varit ihop hade vi inte kunnat göra det här. Alltså ni förstår, våra liv är meningsfulla på flera plan. Det är inte bara det här att det blir meningsfullt för mig för jag kommer att komma in i himlen. Utan det är meningsfullt för mig genom att jag låter mig sammanfogas med alla de andra troende som ingår i Kristi kropp. Och så kan vi tillsammans göra någonting för frälsningen för andra människor. Inte bara genom att tala om den andliga vikten av det, utan också se till att de liksom får ett liv här på jorden där vi kan begränsa ondskans härjningar och otäcka gärningar bland människor. Katastrofer som händer och krig och elände som människor hamnar in i och begår. Vi är här för att kunna förvandla den här världen också. Det är ett sätt att skriva, så tar man ett sådant här steg. Så. Nu hade vi flera olika fält, men vi har haft många fält och många barnhem och många hus som vi har byggt också för människor som har blivit av med sitt hus. Och så det är ingen måtta på det. Jag satt och tänkte på det där liksom, att vi håller ju på så här och försöker hela tiden att se till att vi har möjligheterna och kraften att utföra arbete som vi håller på med här på arken. Alltså. Och vi har det här och vi har det ute över världen då. Jag vet inte om det är ett 20-tal olika projekt för närvarande då. Olika församlingar och liksom, också sjukstugor och brunnor och barnhem och allt möjligt sånt här som vi håller på med ute över världen. Om inte vi hade kommit samman hade vi inte kunnat lätta liksom lidandet och nöden och bördorna som människor har ute över hela världen. Och jag menar, vi håller på att nå liksom själva målet när det gäller att bygga hus och ge dem till olika församlingar, organisationer eller till enskilda människor. Och sådana där hus, alltså, håller vi på nu. Vi är nästan framme vid det här sista skälvande. Jag vet inte exakt. Vet du om vi är framme vid 100?
Jag tror det.
Hon tror det. Hon är 100 hus, alltså. Ja, vi har byggt 100 hus. Vad sägs om det, va? Man blir alldeles paff. Och då ska ni inte tro att liksom, oj då, var kom de ifrån? De kom från oss. Och från människor som kom via oss liksom, och gav sina gåvor för att vi skulle kunna hjälpa människor i nöd. 100 hus. Jag kommer ihåg när vi sa det här. Vad ska vi göra nu? Så börjar vi säga det. Att vi har fått från Herren att vi ska bygga 100 hus och ge bort dem till olika nödlidande människor utöver världen. När vi sa det så kändes det liksom helt omöjligt. Alltså, hårresande, vad i all världen? Hur ska vi kunna göra det? Vi höll ju på här och på våra knän och bara ropade Gud att han skulle hjälpa oss. Vi fick någon lokal och sådär. Men vi började nästan, det lossnade bättre att bygga 100 hus ute i världen än att bygga lokalerna som vi höll på och försökte hitta här. Men det här var förutsättningen för alla de här husen och grejerna ute över världen. Det är därför att du och jag och vi och andra människor som hör om det här vill koppla ihop med oss och hjälpa till för att göra den här saken. Församlingen är inte någon liksom liten knepig påhitt som ska göra livet svårt för människor. Alltså, då måste man träffa en massa människor som man inte vill träffa. Då är det krångligt, det blir en massa regler och massa bud och förbud. Och det orkar vi inte uppfri. Alltså. Men alltså, det är inte alls församlingens idé. Församlingens idé är att se till att vi blir så många och når så mycket folk så att vi kan hjälpa andra människor som är den största nöd utöver hela världen. Ingen gräns för det. Jag menar, vi befinner oss i stort sett alla världsdelar och har åtskilliga arbeten. Det beror på det här att vi har valt att göra som Herren säger, kom samman som syskon, kom samman i gudstjänst, kom samman liksom i era planeringar, kom samman och sök Herren och ha en frimodig budskap om vem Jesus är, så kommer både hans kraft och den heliga andes styrka liksom komma att ladda oss när vi är Kristi kropp på den här platsen liksom, och ska liksom ut över hela världen och vara verksamma. Alltså, egentligen skulle jag, om jag nu vet jag inte varför jag kom in just på det här, men det beror väl på att det är så här. Och jag skulle säga till er alla som är liksom med i det här, tack. Alltså, jag tror att jag kan säga å Jesu vägnar, tack för att ni gör någonting för att människorna ska nås, att nöden ska avhjälpas och för att de ska nås av evangelium. Vi behövdes alla på olika sätt i det. Och det är ingen som tar någon tempel på dig, hur stor är din tro nu då, om du ska hjälpa till här, utan vi tror för att vi ska få in de pengar som vi behöver. Och du tänker alltså att det är ett under kanske, om du får vara med på ett hörn, du får vara med, ska jag säga bara. Så det här, nu vet jag inte riktigt om det här håller på att bli någon slags kollektal eller om det håller på att bli liksom en insamlingsstund, men jag antar att kollekten har redan tagit så där insamlingen. Men du vet att det är mycket stor skillnad på liksom det man tar in för dagligt bröd, om vi säger så, för dagliga kostnader som till en församling. Där har man många tillfällen att göra det också till församlingen, och vi är här och vi ser framför näsan liksom precis vad det ska behövs till och så. Och nu har vi liksom, så att säga, så vi känner ju av samma saker som alla andra liksom i nu när räntor och sånt här går upp. Så, visst, det är så. Men ni ser att när man gäller att hjälpa människor ut över hela världen, och ibland människor som vi bara hört talas om att de fanns där och att de hade den här nödsituationen, och så försöker vi upp kontakten, och så samarbetar vi med andra liksom hjälporganisationer, ibland församlingar, och sedan så löser vi hur vi ska nå fram till det. Det här är sånt där som jag vill säga, det är viktigt och det är gångbart, därför att vi finns allihopa. Alltså det går inte om vi alla skulle säga nej, jag bryr mig inte om att gå, jag orkar inte. Jag har jobbat det, så jag är så trött nu och jag går inte. Och så kan man hålla på så här och prata sig ut ur den gemenskapen som skulle bli en kanal för Guds väldiga kraft för att avhjälpa nöd ut över hela världen. Vad är det med oss? Ja, det vore galet om vi inte fattade att det är otänkbart att bete sig så. Det gör vi inte heller. Vi beter oss så att vi delar på de här bördorna. Det är så vi gör. Och så gör vi också lokalt. Jag har en utmaning här, men jag ska ta och läsa den här bibelordet för er. Vi går till andra Korinthierbrevet där i åttonde versen, kapitel menar jag. 18 versen kapitlet. Ja, det ska bli ett vers också alltså. Åttonde kapitlet, 19 versen, så står det så här om det här handlar om insamling till Jerusalem. Jerusalem, det var ju där det startade kristendomen, kan man säga på något sätt, om man inte bara säger att det var i Betlehem eller Nazaret eller sådär där Jesus var. Men just sen började, för första församlingen började arbeta i Jerusalem. Och fick massor av förföljelser och grejer för det också, för man ville inte ha den här informationen att Jesus Kristus, han var Messias. Men de försvann inte därifrån ändå. Och då stod det så här att i 19 versen så här att man skriver här, det brukar man säga liksom att det är Paulus nu som skriver här i andra Korinthierbrevet. Alltså. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Alltså ni ser det, att det här var ordningen på det, att han var fattig liksom för vår skull. Han gav sitt liv liksom och var på det sättet rik av att kunna vara det offerlammet som behövdes för att försona vår synd. Allas vår synd, än idag alltså, är det samma. Han var rik men blev fattig. För er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Och det handlar inte här om pengar, utan det här handlar liksom om möjligheten att få vara rik genom att ha ett evigt liv. Och så står det i 20 versen så här. Att jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er att ni som redan i fjol var först både med att börja arbetet och att besluta om det. Genomför arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar som ni har. Finns den goda viljan så är det den välkommen, men med vad den har. Och bedöms inte efter vad den inte har. Skönt va? Alltså om ni hörde vad jag sa där, eller vad det betyder. Alltså det betyder att vi kommer inte bli bedömda efter vad vi inte har. Eller efter vad vi inte kan. Efter vad vi inte äger. Och efter liksom andras bedömningar liksom utav oss som människor. Utan det är han som är den som säger vi kommer allihopa kunna bli godkända av Gud bara genom att säga ja tack till Jesus och hans offergärning. Då är den gratis Och sen ser Gud oss genom Jesus. Så när han pratar med oss så ser han Jesus där. Och han behöver inte ge upp när han ser liksom, för att han får syn på oss och tänker mildigt till var kom de därifrån. Utan det var ju så här att han ser Jesu försoningsgärning står mellan oss och Gud. Och där är vi, i det ljuset är du och jag godkända, accepterade och älskade av Gud. Och så har det varit innan vi ens kom till. Så det här är liksom har en väldigt stor betydelse. Och nu får jag liksom en liten maning här. Att en predikan måste ha slut. Och då ska jag säga vad vi ska göra på det här med slutet. Eftersom vi är liksom engagerade i någonting tillsammans. Som vi gör därför att Herren behöver det. Och ibland är det ju så. Ibland är det bara fråga om en åsna. Som när de skulle gå och hämta en åsna så han skulle kunna rida in i Jerusalem. Och då fick de reda på att om de säger, vad gör ni? Tar ni åsnan? Ja, Herren behöver den, skulle de säga då. Och då räckte det. Då lät de honom gå och ta med sig åsnan. Och hur är det med er då? Herren behöver er. Eller som gäller. Och då gäller det att man är så där liksom inställd till det så att man tänker, jag behöver han mig, då kommer jag ju. Då ställer jag mig till förfogande för honom. Och då är det så att vi ska göra två saker. Jag ska säga bara helt kort att vi har fått en väldigt liksom, vad ska jag säga, svacka i tiondet. Och så det har inte liksom precis flödat in, som vi känner inte igen det här. När jag skulle se på rapporten kunde inte, var tog tionde vägen? Ja, det var väl så att man greps av för mycket sån här fruktan av alla liksom dåliga rapporter som man hör nu för tiden om hur läget är i landet och för folket och så. Men vi har lärt oss någonting som heter att det är den som ger den får. Och vi har också lärt oss liksom att vi som håller oss till Gud och är indragna i Guds riket, vi är också de som är välsignade så att vi kan ta liksom oss an och sätta oss skuldra i skuldra med varandra och sen med alla de som på olika sätt lider nöd på olika ställen i världen som Herren pekar på för oss att vi ska göra någonting åt. Vi håller på och försöker göra en insamling nu då, och den står ju där nere på en liten plansch där så syns det ett par staplar. Jag tror att det finns två staplar kvar och vi har inte kommit till hälften ännu. Vi håller på att samla in 1 miljon. Jag tänker, vilka, var då? Ja, här bland oss. Men och där bland er, alla ni där, och alla distansmedlemmar som vi också ser fram emot att ni också kommer med i tionde. Men det här är liksom en samling för att vi ska kunna klara de räkningar och kostnader som vi har i församlingen nu som har varit under en lång tid och så blivit bara liksom gått neråt. Och jag vill säga att vi ska ge den möjligheten. Och nu är det så att vi, för att vara med om insamlingen på den där miljonen, hoppas jag alla vill vara, allt efter förmåga som jag läste förut. Ni ska inte bedömas efter någonting som ni inte har. Ni ska bara göra det som ni kan och det som ni förmår utifrån era hjärtan. Men också bära fram sitt tionde förstås. Det är liksom någonting som är Herrens sätt att försörja Guds församling. Och om det går ner, då klarar inte församlingen av någonting där. Det hjälper inte att man nu för tiden får hyra lokaler, fast vi inte fick det förr då, liksom i begynnelsen av kristendomen. Men det hjälper ju inte om det inte är så att tiondet kommer in. Då har vi ingenting att betala det med ändå. Så vi kommer att göra så att vi delar ut papper som ni kan bara ta med, och så kan ni skicka det hemifrån när ni har möjlighet. Liksom den gåvan som går till insamlingen, den här på miljoninsamlingen så att säga. Och ni som vill ge tionde och är delaktiga i församlingen och det, men inte har kommit iväg med det. För allt i världen, glöm inte bort det, för det är liksom viktigt det där och för hur funktionen ska vara här. Kan man inte fungerar på hemmabasen, då kan vi inte göra någonting utåt heller. Så det måste fungera på hemmaplan. Så om ni kan göra er delaktig i de här två inbetalningarna, alltså. Det ena är att man ger gåva till insamlingen och det andra är att man bär fram sitt tionde när man är församlingsmedlem då. Ja, himmelske Fader, då ber vi att du ska låta oss höra din röst och känna din maning, och allt eftersom vi har olika möjligheter att välsigna in och skapa, vara med och bland syskonen skapa förutsättningar för det arbete som vi gör. Vi ber Herre att du ska hjälpa oss till en ande av givande och en välsignelse som kommer, så vi märker att vi som ditt folk, vi reagerar på det, att vi ska hjälpa och stödja i det arbete som du har bett oss om att göra. Vi tackar dig för varje glad givare, och vi tackar dig för den kraft som enheten i Guds församling och bland Guds folk ger. I Jesu namn. Amen.